Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sveriges landslag har inte de bästa spelarna i EM, men man ska se till att vara bäst på sammanhållning och gruppdynamik enligt Janne Andersson. Och både spelare och ledare ska se till att inte lägga eventuell negativ energi i gruppen, utan snarare gå undan och hålla sig för sig själva. En av de viktigaste ledarna i landslaget, om man ska hantera just det, är fotbollspsykologiska rådgivaren Daniel Ekvall, som Janne Andersson tog med sig från IFK Norrköping. När jag intervjuade Ekvall vintern 2017 talade han om hur han jobbat med spelarna. Om att en del var skeptiska till en början, om gruppdiskussionerna som föregår varje landskamp och om hur han är en länk mellan spelarna och förbundskaptenen för att få till lagkänslan. Dessutom berättade Ekvall om hur man jobbar med att förstärka bra beteende, om hur Janne Andersson utvecklats som ledare och varför just de funkar bra ihop. Låt så se om Ekvall får rätt effekt på landslaget i EM.
Det spelar ingen roll hur högt jag hoppar i spänst utanför plan om jag inte vågar gå in i nickduellen. Det spelar ingen roll om jag liksom, egentligen är jag fri nu och borde avsluta, men jag har missat två avslut så jag passar istället. Så att psykologi är alltid med.
En delförklaring till herrlandslagets osannolika VM-avancemang har tillskrivits den nya laganda och tilltro som kanske saknats lite i tidigare upplagor av landslaget. En konkret skillnad i Janne Anderssons landslag är den fotbollspsykologiska rådgivaren Daniel Ekvall, som kanske hamnade lite i skuggan av Lars Lagerbäck, Jonas Thern och Tom Paul när Janne Andersson presenterade sin nya ledarstab. I den här intervjun ska vi försöka bena ut vad Ekvall konkret har bidragit med under resan fram till VM. Ålder?
38.
Bor?
Norrköping.
Familj?
Sambo Elin och två söner, Alve och Ebbe, 7 år och 4 år.
Utbildning?
Har läst på högskolan i Halmstad psykologi inriktning idrott och pedagogik inriktning idrott. Så att jag läste lite drygt 4 år för att ta ut 2 examen. Och också kompletterat med en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. 2 år på halvfart, GH.
Lön?
Lagom för ett medelsvensson liv i Norrköping.
Bil?
Kia.
Hobby?
Idrott, vara med familjen och lite musik. Inget nördigt, men musik.
Vilka språk pratar du?
Svenska och knagglig engelska.
Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare?
I närminnet så vill man ju säga Andreas Granqvist i Italien, men det får bli Messi.
Vilken är din största fotbollsupplevelse?
Ja, det är ju svårslaget i Milano att ha varit med där på ett hörn. Sen har jag förmånen att ha varit med resan i Norrköping från Superettan med Göran Berggjort upp i Allsvenskan och SM-guld. Men som ledare att ha spelat eller varit med där runt ja, playoffet i Italien.
Vilken är din största merit som spelare?
Förlorat nickdueller mot Peter Crouch brukar jag skämta om. Jag spelade i Lakin för jättelänge sedan och då var han av någon anledning utlånad till Hässleholm. Så ja, inga jättedistriktslag, fotbollsgymnasium, lite division 2 och sådär.
Finns det någon som har utvecklat liksom det psykologiska arbetet kring fotboll som du ser upp till?
Ja, mer ett kollegialt i så fall runt om. I Sverige finns det nu många duktiga som har gått den här KBT-utbildningen och som jobbar på SOK. Så att mer en samverkan med andra tycker jag. Och sen generellt många duktiga ledare som även är duktiga på den biten. Som finns. Det är svårt att säga något exakt namn, men man tar intryck och lär sig av många där.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Det vet jag faktiskt inte. Ingen aning.
Vad gör dig rädd?
Rädd och rädd. Lite oro säkert som många har kring nära och kära och familj. Eventuellt kring sjukdom och sånt. Men inga höjder på äldre dag lite. Men inget speciellt.
Vad var du bäst på i skolan?
Lättare att svara på att jag inte var så bra på så här teknik och slöjd och sånt, utan mer teoretiska ämnen som jag var bra på. Ja, geografi och sånt där.
Vilken talang skulle du vilja ha?
Jag skulle vilja vara duktig på att spela många instrument kanske.
När var du lycklig senast?
Ja, det får jag också svara playoffet i Italien, VM-platsen.
Vad står det på din gravsten?
Jag vet inte faktiskt.
Du har inte kommit så långt fram i planen.
Nej, inte riktigt.
Kan ju inte gå runt. Det som skedde här om veckan där Sverige gick till VM-kval och du är med som fotbollspsykolog i landslagets ledarstab. Hur stor del har du i det?
Ja, inget överraskande svar kanske, men det är svårt att värdera liksom hur stor del. I dagens fotboll så pratar man mycket om en helhetssyn på fotboll, att psykologi och fysik och teknik och taktik, alltså att allting samverkar, så det blir svårt att plocka ut en enskild tårtbit och säga att det var det här som gjorde det. Sen får man ju hoppas att man tillsammans med Janne och Peter har bidragit kring bland annat gruppdynamik och kommunikation och så vidare, att det har varit en del tillsammans med andra som sagt.
Under en lång samling, men en samling som då mot Italien kan ju vara över 9-10 dagar. Hur mycket är du aktiv och vad är det då du gör?
Vi har ju haft samma upplägg sen första samlingen kan man säga. Samma struktur, sen har det varit lite olika innehåll. Men den viktigaste punkten som alltid har varit med i programmet är ju att jag har haft träffar med spelarna i mindre grupper.
Är det då de är uppdelade i lagdelar helt enkelt, att backa och mittfält och anfalla?
Ja, så har det varit och det är möjligt att det kan komma att ändras, men vi valde så att börja. Så det är olika delar i det där. En del är i att vi har ju pratat mycket om färdigheten att kunna göra varje aktion så bra som möjligt, så det har ju varit en utbildande del, för att i dagens fotbollspsykologi så pratar man mycket konkret i vad händer på plan. Vi har ju inte hållit på med något annat kring så här avslappningsband och sånt, utan vi har pratat mycket om att om jag missar en passning eller vi släpper in ett mål eller jag är missnöjd med en lagkamrat, hur kan jag trots allt som händer göra min nästa aktion så bra som möjligt? För att har vi ett lag där man liksom gör varje aktion med hög kvalitet, så kommer säkert ja, prestationen tillsammans blir väldigt bra. Så att det har varit ett litet mantra vi har kört med att göra nästa aktion så bra som möjligt. Och då kan det ju vara kopplat till träning och match, kan det ju vara att man också får spelare att reflektera kring att ja, senaste 5 minuterna, hur har jag reagerat efter att jag har missat någonting eller att jag inte har fått den passning jag ville ha, liksom, hur kan jag ändå göra min nästa grej så bra som möjligt. Och det där är ju en färskvara och en process som man ständigt behöver jobba med. Så att det är liksom en stor puck. Sen har den andra delen också handlat mycket om att hur kan vi, ja, eller hur kan man hjälpa lagkamrater till nästa aktion också. Då är det ju inte, det som har synts mest har ju handlat om kroppsspråk och sånt, men det kan ju också vara att korrigera någon om den gör fel enligt matchplan, eller det kan handla om att när det är en fast situation så samlas vi och pratar och synkar något som har hänt under matchen. Så att, ja, så en del är att göra varje aktion så bra som möjligt, och den andra är mer kopplat till hur kan jag hjälpa lagkamrater till bra aktioner. Och de två punkterna har varit med hela kvalet och repeterats och utbildats i, kan man säga.
Ja. När du första gången kliver in där så var ju du ny för en del av spelarna. Hur tas man emot då? Eftersom du kommer ändå från, jag menar, en del kanske öppnar för dem, men alla kanske inte har stött på idrottspsykologi på det sättet.
Nej, det är rätt. Och jag vet ju så här i efterhand att några spelare kanske var lite skeptiska, för man har en viss bild över vad mental träning handlar om. Men jag upplever ändå att vi pratar ganska konkret fotboll, och då når man ofta spelaren. I modern idrottspsykologi så pratar man också mycket om konkreta beteenden, så att man definierar om till exempel ett begrepp som självförtroende i konkreta beteenden, så blir det ganska tydligt för spelarna.
Alltså när du... Kan du konkretisera för mig så även jag fattar?
Ja, men om man har en spelare som ja, men när man spelar med bra självförtroende, så kan ju det låta lite klyschigt, och då brukar man kanske prata mycket på plan, man går in i närkamper, jag vågar utmana i rätt lägen, jag vågar avsluta. Och då innebär ju det att i varje aktion på plan så är liksom psykologi med på något sätt. Att ha mod att gå in i nickduell och så vidare. Så att fånga spelarna med att prata konkret fotboll, vad händer på plan, och att de jobbar med psykologi på plan varje träning. Det handlar inte om att man sitter i en klubblokal 3 gånger och har teori någon annanstans, utan vad händer på plan som har med psykologi att göra. Och även utifrån lagperspektivet då, vad händer utifrån plan eller på plan där vi liksom kan hjälpa varandra till bra aktioner. Så att det känns som att, även om det kanske inte låter så konkret, så har fångat spelarna med att vi pratar fotboll. Och sen har ju också en del varit i att låta spelarna bli delaktiga i processen. Alltså de här gruppträffarna har ju inte Janne och Peter varit med på, utan det har ju oftast också legat i programmet där Janne och Peter har hunnit haft hur vi ska spela och anfallsspel och försvarsspel. Och då finns det ett forum där de själva får diskutera ihop. Alltså, har vi förstått rätt, liksom, vad är det vi ska göra tillsammans? Och nu har ju Janne och Peter ett ledarskap där spelarna ändå liksom vågar prata med dem. Men det finns ändå en möjlighet att ställa dumma frågor till varandra och lösa
men
saker.
Men utan Janne och Peter, ja, då med dig?
Ja, ja, i rummet. Så att, kanske,
har du tillräcklig fotbollskompetens, känner du, att du kan hänga med? För att, jag menar, om man just ska fråga, har jag fattat matchplanen rätt?
Ja, alltså lite fotbollskompetens, men grunden blir ju mer att efter de här gruppträffarna kan ju jag säga till Janne och Peter att det här behöver ni förtydliga kanske. När ska vi sätta in press eller vad? Men då blir det inte så här att en individ blir uthängd att ha frågat, utan det här kom fram i grupperna, så att imorgon på teorin kan ni väl förklara det här eller förstärka det här eller, så jag svarar ju inte på hur vi ska spela fotboll, det är ju Jan och Peters,
utan du kanaliserar mer den
precis.
Oro eller den,
ja, eller de frågor. Om det dyker upp någon fråga.
Och hur många gånger har du känt under VM-kvalet att det var tur jag fick fram från spelarna det till Jan och Peter?
Ja, inget. Inte så ofta ändå, utan snarare kanske tvärtom ett kvitto på att de med budskapet har nått fram. De har förstått hur ni vill att de ska agera i försvar och anfallsspel. Och själva den processen tror ju både Janne och Peter och jag på, att det finns ju teorier kring självbestämmande motivation, alltså att jag känner delaktighet och att man får med och påverka. Och det får de ju göra även under andra teoripass, men just de här gruppträffarna har ju verkligen handlat om det, att de får vara med och komma med idéer och tankar, och sen är det ju ändå i slutändan Janne och Peter som bestämmer, självklart. Men
jag pratade med någon spelare som sa det, att liksom, jo, men vi sitter i en lagdel och pratar, och sen så på något sätt sammanfattar du att du får till någon slags slutkläm, vad de, att ni diskuterar fram till det, och att det var liksom värdefullt.
Ja, så är det också, att in mot matchdagen sen så brukar jag sammanställa vad alla grupper har sagt, för det blir ju någon form av mental matchplan då. Så inför, alltså under Italien-matcherna så fick de ju någon övning som kanske låter lite märklig, men alltså att om man låtsas att det här playoffet har redan varit, hur vill ni tänka tillbaka på playoffet? Alltså vad har ni gjort? Hur vill vi uppfattas som lag och så vidare? Och då dyker det upp massor med bra saker. Alltså,
vad dyker upp då?
Nej, men rent lite mer en riktning i hur man vill uppfattas. Då kan det ju vara att man vill uppfattas som en enhet, ett lag, jobbar hårt för varandra och lite så.
Såg inte sig själv i någon segerfest i omklädelsen?
Nej, inte så mycket så faktiskt. Jag styrde väl kanske diskussionerna mer kring själva utförandet. Liksom så. Och då blir ju följdfrågan som jag kämpar väldigt mycket för. Det, ja, men vad innebär det här då i konkret? Alltså, om vi ser matchen, hur kan jag se att ni jobbar som ett lag? Vad gör man konkret? Och det tycker jag generellt, även när jag jobbar med tränarutbildning, att vi inom svensk fotboll kanske slänger oss lite med uttryck som att vi ska ge energi och vi ska visa attityd och vi pratar om karaktärsspelare. Men för att jobba med lag och prestationer och beteenden måste vi bli mer konkreta. Vad menar vi när vi säger att vi, ja, ska in och ge energi? Hur gör jag det då? Liksom, att få spelare att tänka till. För det är först då vi kan ge feedback egentligen och stötta varandra i det, när vi vet hur vi ska agera.
I grunden är det ju samma stomme, alltså det har ju kommit och gått några spelare, men om du tänker dig från då som samlades i augusti 2016 för att möta Holland och du kliver in och nu var det då playoffet. Hur skulle du säga att gruppen har ändrats i och se på dig och det arbete ni gör? För du sa att vissa spelare ändå var lite skeptiska till den början. Är det fortfarande de som sitter längst bak i klassrummet som man gjorde själv en gång i tiden?
Nej. Jag upplever att vad ska man säga, att alla är med på det. Det är klart att det blir ju enklare när man lyckas få liksom resultat med. Men jag upplever att de genuint ser ett samband mellan att, alltså, på individnivå så kanske vissa lag ibland har varit bättre, men som tur är så handlar fotboll mycket om samverkan och samarbete. Så är det även i andra sammanhang. Om du tar världens individuellt bästa kirurger, så är det inte säkert att de opererar bäst ihop, för vi måste kunna samarbeta och sådär. Så att vi har jobbat med de frågorna på ett systematiskt sätt, det känner jag att de, ja, men upplever som positivt.
Vi som följer landslaget väldigt nära, vi journalister, så en sak som man märker, eller en av flera saker, om jag börjar med den, är att liksom det är en öppnare atmosfär än vad man har upplevt tidigare, och vi lägger det, vi behöver liksom egentligen inte jämföra, men eftersom det vet jag att ni ogillar då och då och nu jag hör nu är,
men, jag säga.
Ja, precis. Nej. Men finns en öppenhet. Är det någonting ni har jobbat med? Är det någonting du har jobbat med?
Nej, alltså det är väl egentligen Janne och Peter som har tycker att det är viktigt. Så att det kan inte jag liksom ta åt mig någon ära kring, utan jag känner att, ja, det är väl en viktig del att vara öppen med mycket man håller på med. Och sådär.
En skillnad från tidigare är ju också väldigt mycket mer tummen upp. Alltså det har ju funnits tidigare, men nu känns det som att alla jobbar med det, liksom tummen upp. Ja, det är väl bara Sebastian Larsson som inte kan lägga av med sitt handviftande.
Jag tycker alla är ganska positiva.
Nej, okej, jo, men jag förväntar mig inte att du skulle säga något negativt. Men att det är en skillnad att liksom man jobbar med det. Hur mycket har du pratat om det?
Nej, men det är klart att vi har pratat om det också. Alltså det är ju, återigen, i alla miljöer så vill man ju helst ha positiv feedback. Jag menar inte att det behöver vara fel med något annat, men generellt på alla arbetsplatser så mår man ju ganska bra av om man kan få beröm och uppmuntran och stötta varandra. Och framförallt, återigen, om vi vet hur vi ska agera i försvar och anfall och någon gör bra saker så funkar ju vi människor så att får vi förstärkning så kommer vi fortsätta göra. Så att springer jag hem 80 meter och blockar ett inlägg, då är det klart att jag kan förstå att det här var bra gjort ändå. Men om jag dessutom får en tummen upp och en high five eller någonting så ökar ju chansen att jag fortsätter göra.
Men när jag gör ett misstag, är det liksom, har ni, är det då andemening att men då ska vi inte skälla på varandra eller vi ska ligga lågt?
Nej, absolut inte. Framförallt om det kanske brister i min inställning just nu eller om jag slarvar, då har de ju också själva. Men det måste vi självklart ta upp och säga till om. Och om jag kanske gör upprepade misstag utifrån hur vi ska agera så måste man ju höra det. Absolut. Det är ju bara att om man har, vad ska man säga, i en vågskål så vill vi kanske ha främst positiva beteenden. Men det är inget fel med andra så länge det hjälper laget. Det ska ju vara syftet alltid att vi ska bli bättre tillsammans. Så att det, jag är liksom inte emot om det skulle bli... Det är ju mycket känslor på plan som det är okej att visa självklart.
Det måste ändå vara en utmaning för dig att jobba med spelare som har sin större delen av sin vardag i en helt annan miljö, ja, andra förutsättningar, kanske annan kritik. Så. Och sen så ska du under 10 dagar, då ska det vara tummen upp. Och, hur jobbar man med det?
Det är ju absolut en utmaning. Samtidigt har vi vänt lite på det och tänker också att om vi kan vara väldigt tydliga och strukturerade med det så kanske det är en konkurrensfördel gentemot andra nationer som sannolikt inte jobbar kanske exakt på samma sätt. Vilket innebär att eftersom de har lite tid tillsammans kan vi återigen spä på det här med att de kommunicerar mycket och hjälps åt och även på teori ställer frågor till Janne och Peter. Och när man tittar på matcher nu och någon, ibland när man kanske fryser spel eller är fast situation så ser man att spelarna står 3-3 och 2-2 och pratar om situationer som har varit och hur kan vi göra nästa situation ännu bättre tillsammans. Jag tror att där har vi en del att vinna jämfört med andra. Så att självklart kort med tid, men just utifrån det här med gruppen och laget så om vi poängterar det väldigt mycket och lyfter upp det väldigt mycket så finns det nog ganska mycket att hämta där, tror jag.
Hur mycket jobbar du individuellt med spelarna?
Där har vi ju just beroende på att de tillhör sina klubbar och är mest tid där så har vi ju medvetet valt att ligga lite lågt. Där känner ju jag med på samlingar så det har ju hänt att ett antal spelare har velat ha samtal och även kanske koppling till mellan, alltså hur en plan för i sitt klubblag också, men det är inte så jättemånga.
Om man ändå tänker sig att spelare som verkar på större scener än det svenska landslaget och med ett större rampljus och därmed också hårda kritik och liknande och säger att det inte går så bra och det är hård kritik i media och liknande. Är du inblandad i att försöka fånga upp en sån spelare och känna att ja, men hur är läget nu och vad behöver du hjälp med? Och
ja, alltså jag finns tillgänglig kan man säga. Vi har ju, om jag backar tillbaka lite, vi har ju pratat mycket om det att göra varje aktion så bra som möjligt utifrån att prestera. Vi har pratat om att göra varandra bra. Sen har vi också berört ett område som vi kallar att ha en hållbar karriär. Och då handlar det ju kanske mer ibland om just det du är inne på kring måendet och vara beredd på att det kan komma tyngre perioder och sådär. Men kopplat till landslaget har vi mest informerat att jag finns och om jag kan slussa vidare kanske om det skulle finnas behov. Nu har det inte varit där det här året, men rent generellt i elitmiljön så finns ju, som du säger, det är hög press och man blir köpt för ett antal miljoner och man förväntas prestera och det är ju människor som vi andra med tankar och känslor. Så att det är ingen som har liksom uttryckligen önskat stöd.
Och du söker inte upp någon?
Nej, inte på det sättet utan mer i så som liksom mer informellt kopplat till träningar och bussresor och liksom sådär.
Om man tar ett exempel som har varit offentligt, Filip Dagerstål berättade själv under U21-EM att han tog kontakt med dig efter det var någon straff som ledde till att Sverige förlorade mot Polen, så att han har ju själv berättat om det, så det är liksom inget. Hur vanligt är det att spelare liksom söker upp dig, han har jobbat då med dig i Norrköping, att liksom för att fånga upp en jobbig situation?
Nej, men det händer, och just i det här fallet blir det ju en liten krock, för att Filip, eftersom jag har funnits närvarande i 6 år där, så blir det mer att ja, men jag är mer en ledare som har ansvar för psykologi mer kanske än han ser mig som en idrottspsykolog på något sätt. Så att, men det är klart att det händer. Så.
Vad kan det vara att man vill ha hjälp med då?
Ja, men oftast kan det ju röra att man upplever att man, det klassiska egentligen, formsvacka, sen liksom dåligt självförtroende. Och sen finns det ju någon gråzon här där man halkar in lite kring nedstämdhet, ångest, relaterade saker. Och där är det ju, där har ju jag en viss utbildning där jag kanske under handledning kan förebygga lite och fånga upp lite. Men framförallt viktigt att slussa vidare till rätt kompetens. Alltså, för jag är ju inte legitimerad psykolog. Så att, men i och med KBT-utbildningen så kan man fånga upp lite mer av den kategorin, kan man säga, kring måendeperspektivet, mer än att prestera nästa match. Så att, ja.
Det är ju ändå resultatorienterat. Har du någon gång gått in till Janne och sagt att den här spelaren, han verkar inte vara i slag mentalt, du kanske inte ska spela honom?
Nej.
Är det inte din roll?
Nej, det är det inte, för då skulle nog ingen spelare mer vilja prata med mig.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Många av de metoder som förbundskapten Janne Andersson och Daniel Ekvall implementerat i landslaget har de plockat från sina år i Norrköping där de jobbade ihop. Janne Anderssons ledstjärnor har följt med in i blågult, något Daniel Ekvall lyckades fånga på bild när förbundskaptenen städade omklädningsrummet mitt i segerjublet efter Italien-matchen. Däremot har Ekvall märkt en viss skillnad i temperament hos förbundskaptenen.
Hur har du och Janne Andersson hittat varandra?
Det började som sagt, jag kom ju in i Norrköping Göran Bergors sista år, så jag hade förmånen och turen att få vara med där när Kristoffer Nyman i Ängelholm sköt upp Norrköping till Allsvenskan. Sen året efter så kom ju Janne till Norrköping. Så där har vi haft, vad det nu blir, 5 år tillsammans, där vi har liksom hittat ett arbetssätt med både det tillgänglighet med individuella samtal och träffar med laget, men också det här med gruppträffar även i Norrköping, att göra liksom kontinuerliga avstämningar kring målsättningar under säsong och låta spelare i Norrköping då även få delge sina målsättningar man har, att jag nästa månad vill jag jobba med de här sakerna i spelet eller avslut med fel fot eller vad det kan vara, för att just också i kunna ge feedback och jag kan stötta dig i det. Och jag förstår att om du skjuter med fel fot så är det där du jobbar med. Och även också lite att man nästa månad förväntas presentera hur det har gått med din målsättning. Och så att vi, Janne och jag träffades i Norrköping och jobbat på olika sätt där. 5 år.
Men om man ser till Janne, när han kontaktade dig om att jobba med landslaget, hur kände du då? För det är ju en helt annan uppgift än att jobba med landslaget.
Nej, det är klart ärofyllt och stort, absolut. Det hade man väl inte riktigt gått och tänkt på, så det var väldigt märkligt på ett sätt. Men, ja.
Det kanske blir hårt att säga, men märker man en skillnad på de spelare som är i landslaget mentalt än om de som spelar i Allsvenskan? Finns det någonting som särskiljer dem som gör att de har nått hela vägen? För det är ju nålsöga på nålsöga på något sätt.
Nej, bra fråga. Det har jag nog inte upplevt faktiskt. Det får jag nog tänka vidare på. Men nej. Sen är det klart att det måste finnas några detaljer som gör att de har nått ett steg till. Men inte vad jag riktigt kan sätta fingret på.
Även för Jan Andersson kan bli arg, och jag menar, det såg vi ju även under playoffet mot Italien. Så min bild är att han har lugnat sig lite, att han blev inte lika arg som han blev lika ofta åtminstone. Har du någon del i det?
Tänker du matcher?
Ja, matcher, ja precis. Jag hänger inte med honom privat.
Han kan ju inte engelska, så han kan inte bli så arg på. Nej, det är möjligt. Jag tror att han... alla de här åren jag har jobbat med honom tycker jag att han har utvecklats också. Så det är väl en styrka tycker jag att när man börjar bli lite äldre, men att man ständigt utvecklas och blir bättre i sitt ledarskap på något sätt.
Men coachar du ledarna också i hur de ska tänka eller hur de ska hjälpa spelarna för att få den här gruppkänslan?
Coachar, men det är klart att vi har diskussioner både om gruppkänslan och också lite kring pedagogik och alltså under de här som du är inne på. Man har få antal dagar, man vill få ut hur vi ska agera rent taktiskt och så. Så att vi bollar ju idéer kring även teoripassen och mer ledarskap och lärande, eftersom jag jobbar med de frågorna även på tränarutbildning, så blir det mer diskussion än coachande.
Vi ser ju också ett landslag som uppträder mer som ett lag eller som ett kollektiv. Åtminstone uppfattar vi det så, om det är så eller inte jämfört med tidigare kan man ju lämna det här. Men man upplever det. Dessutom talar de väldigt mycket så när de kommer ut. Hur delaktig är du vad de ska säga och vad de ska tänka på och få ut för budskap?
Nej, där är det nog inte jag så delaktig. Janne har ju sina värdegrunder. Han går igenom varje samling och det är klart att ibland går väl det in i...
Men har inte du jobbat med Janne att liksom de här ledstjärnorna borde vara med? Eller?
Jo, alltså, samma där. Det har vi ju diskuterat fram tillsammans, olika ledstjärnor. Men han är ju ganska tydlig själv och landat i hur han vill ha det där. Sen så noterade jag också att spelarna nått liksom att gruppdynamiken var avgörande, såg jag någon artikel, och det är ju kul att höra, men det är ju ingenting som jag har sagt att nu måste ni gå ut och säga så här, utan sen är det ju sen om det är processen att vi har påverkat eller om det bara slumpar sig så, men det känns ju genuint som att de är bra kompisar, alltså de tycker om att komma på samlingar. Det var ju direkt efter slutsignalen i Italien där på plan var det någon som sa att vi borde starta ett klubblag. Det är klubblagskänsla här. Sen hur mycket det är processen vi har jobbat eller att det slumpen att det är ett antal människor som trivs väldigt mycket ändå, det vet jag inte riktigt.
Efter den här triumfen så har det ju varit guldbollen gick till Andreas Granqvist. Och man behöver inte vara raketforskare för att märka att det blev ju rätt känsligt. Rätt många trodde att det var Emil Forsberg. Och hur mycket kan ett sånt individuellt pris påverka en sån gruppdynamik? Att någon blir prisad framför en annan? För där blir de ju plötsligt konkurrenter.
Ja, jag vet inte. Jag tror att när det är dags för samling så inbillar jag mig att det är lugnt. Jag har inte riktigt reflekterat över det. Men ja.
Är det en sån fråga att du hade kunnat behöva jobba med att om det var så att någon var besviken över någonting, hade man behövt gå in och jobba med det som ansvarig idrottspsykolog?
Jag vet faktiskt inte. Ofta så så har vi liksom följt våran plan och principer som vi har jobbat med. Men det är klart att ja, skulle det bli ett bekymmer, men nu tror jag inte det i det här fallet. Men det är klart att jag är redo för det mesta om det skulle dyka upp.
Ett som vi journalister redan har tröttnat på är när Jan Andersson pratar om då och nu, nu, sedan. Hur delaktig är du i det? För det känns också som att han naturligtvis ofta har en plan för hur det ska gå, men inte vill röja den liksom.
Ja, det uttrycket kan jag inte ta någon ära för, det har han kommit på själv. Sen har vi ju alltid, både i stort och smått, pratat om det här med att lite klyschigt, men att vara i nuet på något sätt, och det är ju mer kopplat på många perspektiv. Det gäller ju en spelare med på plan att inte älta det som har varit och inte ha tankarna för långt i framtiden, utan det är här och nu vi ska prestera. Så det är väl det är ju en grej vi har pratat om, men det uttrycket har han ju själv liksom myntat, kan man säga.
Du fick ju också medial uppmärksamhet rejält för att du fotograferade Jan Andersson när han städade omklädningsrummet i San Siro. Milans omklädningsrum var det efter segerfesten, och att liksom på Twitter lade du ut, och den fick en väldig spridning. Vi konspiratoriskt lagda tror jag att det är lite Nordkorea, men man ville sprida. Vad var din tanke när du la ut den?
Nej, absolut inte. Alltså det var... Jag såg mest humor i det, för Janne kom tillbaka från presskonferensen och spelarna var nästan ute i bussen och vi skulle liksom åka till hotellet. Och då säger han ju någonting i stil med att, ja men hur ser det ut här i omklädningsrummet då? Vi kan inte lämna det hur som helst bara för att vi har gått till VM. Och sen började han plocka några muggar där, och då genuint så kände jag bara, men det, vad håller han på med? Liksom, även nu så ska han gå och städa, och tyckte det var kul. Så då tog jag den bilden, och sen så frågade jag Janne om det var okej att jag kan lägga ut den här. Men jag trodde inte att det skulle bli, vad jag har förstått, det genomslaget även i andra länder. Att man, alltså, ja, nej, det trodde jag aldrig.
Nej, för när jag sökte ditt namn på Google så dyker det upp just utländska publikationer som har gett uppmärksamhet till denna städande svenska coach.
Ja, nej, det var någon som nämnde att det var liksom både i Latinamerika, ja, överallt liksom. Ja, så det ser man vilken genomslagskraft.
Om vi lämnar nuet och tittar framåt senet, det vill säga VM i Ryssland. Hur kommer man jobba fram ett mål i gruppen där för när ni åker till VM?
Vi ska ha lite möten och diskutera det där kring hur ska man tänka kring målsättning. Och jag ska själv diskutera med Janne och Peter samlingen i mars där, om man ska ha mer individuella samtal och fråga spelarna inför VM vad de tänker och hur de tycker man bör förbereda för att prestera bra. Så att inget är klart än exakt hur vi ska agera, men ja, på något sätt behöver vi ju diskutera ihop en plan för VM. Nu är det ju några ledare som har varit med förut och som har erfarenheter av ett mästerskap, och sen är vi väl hälften av ledarna som inte har det, så att man får väl lyssna av lite med vad, som sagt, jag misstänker att det blir förhoppningsvis många dagar och sådär som man också måste hantera lite grann. Så att...
Finns det ett mål som man har i gruppen och ett mål som man har utåt?
Nej, det tror jag inte. Alltså generellt, Janne och jag landar ju där i Norrköping, att det är ju lite lurigt med resultatmål rent generellt. Alltså när man går ut till match vill man ju vinna varje match. Utan då blir det ju andra typer av mål kring fotbollsmässigt och beteenden kanske, och så, som man självklart vill ska leda till ett resultat. Så ibland känns det lite klyschigt med de här resultat vi ska komma på över halvan i allsvenska. Alltså, det ger inte jättemycket kanske, utan det viktiga är vad man gör sen i processen och i vardagen och jobbar med det.
Men... Så det blir inget löfte om VM-guld?
Nej, det blir svårt.
Mental träning har förekommit länge inom fotbollen. Men metoderna har skiftat och långt ifrån alltid haft vetenskaplig uppbackning. Något som på senare tid mött hård kritik. Exempelvis när Pia Sundhage tog in inspiratören Mia Törnblom till damlandslaget. Dessutom har den mentala träningen alltid varit hårt fokuserad på spelarnas prestationer och mindre på deras psykiska välmående. För precis som i resten av samhället har mental hälsa omgivits av tabun. Men det kanske är på väg att ändras.
Jag har ju, i podden har jag haft Anders Christiansen som tar hjälp av psykolog men vill inte riktigt gå in på det. Johan Wieland berättade om sin depression i FC Köpenhamn, tyckte det var jobbigt att prata om det då också. En psykolog hjälpte honom, Henrik Goitom. Ivo Pekalski har inte varit med här men har pratat om det. Varför är det fortfarande lite tabu på något sätt i fotbollsvärlden?
Nej, men det är väl möjligt att inte bara i fotboll, alltså i elitidrottsvärlden lite stigmatiserat kanske kring att, ja, för hur man än vrider och vänder på det så i samhället i stort, så om det nu är någonstans 20% som lider av dåligt mående, det är klart att det finns i våra omklädningsrum också. Men om det nu är så att det är en kultur att man ska visa sig tuff och stark, då kanske det är ett stort steg att vilja prata om det och våga prata om det. Och möjligtvis kanske man känner att, tyvärr kanske man känner att det påverkar framtida kontrakt, eventuellt, ingen aning. Men jag tänker att det är också en attitydsfråga hos tränare och sportchefer. Hur ser jag på att en spelare varit borta för korsband i 7 månader eller att en spelare kommer tillbaka från depression? Liksom. Det är ju mer att reflektera över själv. Hur ser jag på det och hur tänker jag kring det? Sen tycker jag det är jättebra här med de spelare du nu nämner, och Ivo har vi liksom, han uttrycker väldigt starkt liksom, och viktig fråga. Och på tränarutbildningarna försöker vi ta upp ämnet, alltså hur kan man se på spelare som kanske eventuellt mår dåligt och vart vänder jag mig som tränare om någon mår dåligt. Så att, sen i slutändan så är det ju varje klubb som kanske behöver ha en kontaktperson och en person med rätt utbildning då som kan jobba med de frågorna.
För det måste vara svårt, som vi pratade om innan, när man har köpt så stora summor, det kan det ju även vara i Sverige, och man ska prestera, kanske spelar man i, oavsett en större eller en liten klubb i banken. Det var tufft att spela i en liten stad där det liksom allt fokus är på att just den prestationsångest som kan följa som spelare, vilket ju inte är särskilt konstigt.
Nej.
Hur ska man hantera det?
Alltså det beror ju lite på hur långt gånget det är eller hur man upplever. För det finns ju någon, man kan ju säga att det finns ju mer en del subjektivt dåligt mående, alltså att jag själv upplever att nu mår jag dåligt. Och sen kan det ju övergå i extremfall till någon form av diagnos, att det är väldigt lidande för mig och det kanske påverkar min tillvaro för att min ångest gör att jag har så mycket rutiner för mig som jag måste göra, så det påverkar mitt vardagsliv. Eller alltså, och kommer man så långt, då behöver man ju kanske söka stöd och hjälp av en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Sen tror jag att man kan, om man normaliserar lite dåligt mående och att det får vara okej att må lite dåligt vissa perioder, då kan man nå en ganska stor grupp som kanske inte lider liksom mycket av ångest, men man kanske mår lite dåligt ibland. Liksom. Och det tror jag att, som vi är inne på här, att kanske öppna upp i klubbarna, att våga diskutera det, att som en tränare säga att det är okej. Att ibland, alltså, det finns mycket där tror jag man kan göra för att, ja, påverka också.
Om man mår dåligt så kan man ju ibland ta mediciner för att må bättre. Hur går det ihop med exempelvis dopinglistor och så, att om man skulle ta något ångestdämpande eller SSRI som då är antidepressivt för att hantera en situation?
Ärligt talat så vet jag inte riktigt kopplat till dopinglistan där, utan där man utifrån någon form av KBT-perspektiv, så är det klart att i vissa perioder kan det vara bra, eller, ja, för att ens vara, om man mår så dåligt så att ens vara mottaglig för behandling, så kan det ju vara bra med vissa mediciner för att liksom jobba med det. Sen tyvärr har jag inte riktigt koll på doping.
Hur ofta har du stött på det? Jag förstår att du inte kan gå in i detalj, men hur ofta liksom under de år du har jobbat har du stött på att folk faktiskt mått så dåligt av sin fotboll att de har svårt att prestera?
Svårt att säga exakt siffra, men det förekommer ju absolut, och det har ju skett ganska mycket inom svensk idrott i stort senaste år. Både här i Stockholm har det ju öppnat en mottagning kring psykisk ohälsa, Göran Kente bland annat som är involverad, även i Malmö där jag tror Caroline Jönsson är engagerad i en mottagning kring psykisk ohälsa i elitidrott. Så att vindarna har ju ändå blåst åt det här hållet, att man har förstått att det inte bara är en dans på rosor och att vara elitidrottare eller elittränare. Det är ju mycket kring utbrändhet. Vissa tränare som kanske inte är på den allra högsta nivån som reser mycket, man får ta ledigt från jobb och man och kanske kultur där också, att det ska vara tufft att vara först på idrottsplatsen och gå sist, som gör att man kanske mår, alltså, så att både för idrottare och tränare så är det ju ett viktigt område. Och som sagt, både RF har ju tagit stora steg med de här mottagningarna nu. Så att.
Hur kommer man, om man tänker sig att det finns en viss jargong kring liksom, på fotbollen och idrotten, med att stå upp som en riktig man eller man spelar som en kärring, alltså liksom, hur mycket kan det vara en del av liksom att, eller hur mycket av den kulturen måste man ändra på?
Nej, men det är ju en del i frågan. Alltså att om jag liksom mår dåligt och sitter i ett omklädningsrum och sen så, om det nu skulle vara en jargong att bit ihop och knyt näven i fickan. Och alltså, det är klart att det blir ännu svårare för mig att ta steget att säga att jag mår dåligt just nu. Så att det är ju en pusselbit att kanske, som sagt, i tränarutbildningar i svensk idrott ta upp ämnet ännu mer än vad vi kanske har gjort. Att som tränare var en förebild. Jag vet att vi kopplat till mående i Norrköping, vi frågade ungdomsspelare lite hur i en enkät hur skulle ni vilja att era ledare agerade, och nästan alla svarade att ännu mer individuella samtal, ännu mer frågor, hur mår du, ännu mer kring hur är livet i övrigt förutom, och då tycker ju redan ledaren att man gör mycket, alltså man har en upplevelse av att man finns tillgänglig och pratar. Men jag tror att tränare kan göra mycket enbart med relationen och ställa frågor och bry sig för just den kulturen, alltså att förändra det.
Annars är ju bilden, jag menar, vi i Sverige som är väldigt påverkade av England inte minst, där man tänker Sir Alex Ferguson med hårtorkar, och jag menar, det finns ju även på massa ställen. Varför funkar inte det i ledarskapet?
Hårtorksledarskapet?
Ja, management by fear, eller liksom att man skäller ut folk och att man blir liksom arg och...
Nej, men det är ju teoretiskt många anledningar. Det är klart att på kort sikt kan det säkert funka. I en halvtidspaus kanske jag kan få någon effekt. Men rent generellt så blir det ju inte bra, för att då får man ju bara spelare att bete sig till en viss nivå där man slipper hårtorken. Alltså jag gör ju inget extra då för min tränare, utan jag beter mig upp till, ja men nu slipper jag få skäll i alla fall. Man pustar ut mer. Man tar inte större ansvar och gör ännu mer. Plus att relationen med ledaren kanske blir mindre bra. Jag kanske inte går fram och vill ha mer feedback kring hur kan jag bli bättre som spelare eller hur kan jag utvecklas ännu mer, utan jag kanske hellre vill undvika min tränare om jag får hårtorkar. Så att det finns nog olika aspekter i att det kanske är ett mindre bra ledarskap att skrämma fram prestationen.
Det blir ju lätt liksom att man, de som är kritiker, tycker att det är flummigt och liknande, och jag vet ju att Svenska fotbollförbundet nu står bakom att det är liksom evidensbaserat ska det vara. Så hur svårt är det att nå ut med liksom att bevisen, att visa att det här är faktiskt effektivt? För att, jag menar, jag inledde och fråga hur stor del har du av VMK? Alltså, det måste vara oerhört svårt att argumentera för att liksom, det här är bevisat att vi når.
Ja, det är det.
Sir Alex Ferguson var ju väldigt framgångsrik i Manchester United. Han är ju känd för sina hårtorkar.
Ja, absolut. Nej, men, och sen får man kanske skilja lite ibland på vad det är liksom ledarskapsfrågor där och vad det är idrottspsykologi där. Men vad ska man säga? Det är klart att det, återigen så är det i internationell fotboll nu. Du har ju haft Verheyen som gäst, så pratar man om fotbollsaktionen där psykologi är en tårtbit som alltid är med. Alltså, det spelar ingen roll hur högt jag hoppar i spänst utanför plan om jag inte vågar gå in i nickduellen. Det spelar ingen roll om jag liksom, egentligen är fri nu och borde avsluta, men jag har missat två avslut så jag passar istället. Så att psykologi är alltid med, och det känns som att fler och fler tränare har förstått det. Sen kanske många i mitt eget skrå har varit för teoretiska och varit inte så bra på kanske heller att tillämpa teorier och modeller på ett konkret sätt. Så det är säkert både liksom fotbollstränarvärlden och idrottspsykologiska rådgivarvärlden som man kan behöva närma sig från båda håll kanske.
Varför är det viktigt att det är evidensbaserat? Alltså, ja, att det går att bevisa helt enkelt.
Nej, men alltså för min del så jag är ju skolad den vägen, så jag har inte så mycket koll på annat, utan när man har gått den här högskolespåret så har man ju de diskussionerna kring att vad har sannolikt ändå bäst effektivitet om vi ska lägga tid och resurser. Och sen, ja, så någon sorts sannolikhet kring att vad tror vi har mest effekt, och då är det kanske det spåret vi bör börja i alla fall. Så att det är väl en viktig del. Och sen som vi har varit inne på, att desto mer utbildning utifrån det här akademiska spåret, så kanske också kan slussa vidare om det skulle handla om dåligt mående och psykiskt. Alltså jag minskar risken att göra saker som jag kanske inte kan eftersom jag får mer utbildning i ett område och ett ämne.
Det är ju ingen hemlighet att det var lite diskussion på fotbollsförbundet. Pia Sundhage anlitar ju Mia Törnblom som inte jobbar evidensbaserat. Även Håkan Eriksson nådde ju stora framgångar och hänvisade bland annat till Lars-Erik Gunestål som inte heller är evidensbaserat. Hur ställer du dig? De fick ju kritik, inte minst Mia Törnblom och Pia Sundhage. Hur ställer du dig?
Nej, men alltså, återigen, så i min värld och med min utbildning så är idrottspsykologi ett spår utifrån högskolor och universitet. Sen så finns det säkert 100 olika saker, mental coaching och det, ja, som du nämnde, de här sakerna. Och för mig är det, liksom, det är något annat. Sådär. Det är liksom ingen idrottspsykologiarbete utifrån hur vi har valt att jobba med det nu. Så. Ja, så att jag, och sen har det ju varit spåret, men det har ju varit genom historien, så har ju förbundskaptener runt både dam och herr och U21 haft möjligheter att göra olika, så inte bara inom det här området. Det har ju varit inom många områden en stor frihet kring att göra vad man själv tycker och känner att det här är bra för att mitt lag ska prestera.
Men kan man helt bortse från vad liksom Mia Törnblom och Une Ståhl bidrog med, att de hade en effekt? För på något sätt så kan ju inte du säga att men jag betyder så och så, jag betyder 3 poäng i VM-kvalet.
Nej, absolut inte. Det är mycket möjligt att det är effekter. Och det är samma det jag pratar om. Det finns ju bra och dålig forskning och bra och dålig evidens. Och skulle man kritiskt granska mitt sätt att jobba, finns det säkert saker där man kan... Så att, det är viktigt att ha en stor ödmjukhet kring de frågorna, absolut. Så att, nej, det kan man inte göra.
Men förstod du de som var kritiska, som var väldigt liksom arga på förbundet? Liksom, de gick ju rätt långt i kritiken mot Mia Törnblom, närmast kvacksalveri. Hur skulle du klassa det?
Ja, nej, det skulle jag kanske inte klassa. Nej, men, ja, men absolut, jag kan ju förstå att om jag är forskare på ett universitet så kan jag ju på något sätt... ändå se att det är klart att man då vill utgå från och sträva utifrån det man själv har forskat i och tror på utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Man kan väl säga att generellt i förbundet de här 3-4 åren jag har jobbat, så om man bortser från idrottspsykologiämnet, så har det ju varit en strävan i att bli lite mer vetenskapliga i stort, även inom tränarutbildning. Sen når vi säkert inte hela vägen fram, men det finns en ödmjukhet för att ta till sig av evidens på ett helt annat sätt än vad det gjorde för 10 år sedan. Inom alla områden, fys och kost och psykologi.
Stort tack för att du tog dig hit.
Tack för att jag fick komma.
Ja, totalt sett får man väl ge Daniel Ekvalls insats en tummen upp, för det är ju så han gillar att bygga spelare och ledare runt omkring. Men kanske man alltid hade velat ha lite konkretare svar när det gäller specifika spelare. Men det vet man ju att det är så det fungerar med psykologer och andra som hjälper dem. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka, och då med förre Hammarbyaren Petter Andersson.
Thank you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.